Yle Vega. En gång i veckan på tisdagar så brukar vi bjuda in våra vänner hit till programmet för att lite fundera på veckan som varit, veckan som går och veckan som är på kommande. Den här morgonen för att tisdagssnacka har jag Hannes Nykänen, filosof. God morgon.
God morgon.
Och Stina Nybäck, lärare. God morgon.
God morgon.
Jag tänkte att vi skulle prata om det här med kyrkan. Tempelplatsens kyrka har dragit in det här året 1,2 miljoner euro. 1,2 miljoner euro på besökaravgifter, inträdesavgifter som uppbärs av alla som är över 18 och inte är medlemmar i Töle församling. Det här alltså då för att Tempelplatsens kyrka är ett jättepopulärt turistmål. Vad tycker ni om det här?
Min första reaktion är ju att det är en väldigt stor summa pengar faktiskt. Vad var det nu igen som var orsaken till att av vilken anledning satt de igång med den här avgiften?
Kyrkoherden säger så här, Auo Naukkarinen, han är kyrkoherde, han säger att vi kan inte finansiera turism med kyrkoskatten, det är inte vad den är till för. Utan då vad heter det, eftersom det uppstår tydligen ganska mycket slitage, de kan ha upp till 100 000 människor som besöker den här kyrkan och tittar på den, turister i året. Så därför har de konstaterat att det uppstår slitage, underhållskostnader, och därför behöver de den här inträdesavgiften.
Och vad har de gjort för att motverka slitaget nu då med de här pengarna?
Det vet jag faktiskt inte ännu. Kanske lite målfärg.
Ja, man undrar ju att liksom 1,3 miljoner euro, så mycket kan det ju inte gå åt. Och det betyder ju då att de går på vinst. Mm. Och då undrar man ju liksom att vad behöver kyrkan för pengar? Varför ska det gå på vinst? Då det ändå får samhällets stöd.
Hannes, vad tycker du?
Kyrkan ändras ju med tiden alltid. Och nu har kyrkan förstått att tidens melodi är att allt är business, allt är pengar. Det är att göra pengar på alla serviceformer. Och det är ju bara en serviceform av många andra. Så varför inte? Jag skulle ha ett förslag för dem. De skulle kunna börja ta betalt för nattvarden också. Man har stora glas och små glas, vin. Kyrkan kanske har eget brand av sån här klostervin och det där. Och lite för brödet också. Men det skulle bli en jättesuccé. Och jag menar, folk i sin ångest och skuld och allt sånt här, så dras det ut i såna här galna grejer som att supa eller gå till kyrkan. Och där skulle det vara två flugor på en smäll. Man skulle kunna gå dit och sen lite sidoutrymme där med, om man vill ha lite fler glas av slottsvinet. Och sen kan man ju tänka vilka andra kyrkan är med en serviceform som de kunde ta betalt för alltihopa. Ju längre predikan, desto mer betalt.
Borde det inte vara tvärtom, desto kortare predikan, desto mer betalt. Känner jag att ni är kanske lite kritiska till det här att uppbära 3 euro för att besöka en kyrka?
Kanske en smula. Jag menar, det är ju för arkitekturen som turisterna är där. Och det är antagligen därför som de betalar för museibesök. Så att de tycker väl att det liksom är detsamma. Men jag tycker nog att det är lite märkligt faktiskt.
Men om vi vänder på det här är ju ingenting oerhört. Om vi tar till exempel Sagrada Familia i Barcelona eller St. Paul's Cathedral i London. Där ska man ju också betala ett inträde för att besöka de här stora kyrkorna. Mm. Hur brukar ni själv göra när ni är utomlands om ni besöker en kyrka? Skulle ni gå till en kyrka eller en katedral kanske i det här fallet, där det uppbärs en avgift?
No, som vi diskuterade här med Hannes innan, så det finns underbart vackra, fina, stora kyrkor i hela Europa, är fullt av dem, speciellt södra Europa, så att det kanske inte finns någon behov av att betala för det. Det skulle jag kanske inte göra.
Jag tror att det var till Peters kyrka, jag tror att det kostar. Jag är inte helt säker, men det här det kostar inte så mycket att jag skulle komma ihåg det. Jag menar, om inte det är någon sån här oöverkomlig avgift, så bryr jag mig personligen väl kanske inte. Så, jag menar, det är inte det, utan det är hela den idén om att kyrkor börjar ta betalt och uppfatta sig som en serviceinrättning som ger en viss typ av service åt människor. Jag menar, det är så jävla galet bara att jag kan inte förstå hur det täcks.
Och med tanke på att kyrkorna faktiskt får stöd då de uppbär skatt, så till råga på allt sen att de dessutom tar betalt för att man kommer in, om man inte hör till Töle församling. Så det är nog, tycker jag, också lite tjockt.
Ja. Det som jag håller själv lite med om det här med att inte betala för ingången, jag tänker så här, när turister i större städer, om det är en kyrka eller en katedral som uppbär en avgift, så väljer jag ofta att bara...
Så går man till följande.
Ja, så går man till följande. Mm. Men jag funderar så här, kyrkan gör ju... församlingarna gör ju väldigt mycket gott arbete också. Det är ju knappast så här att det här nu alltid går till prästerskapets kaffekassa. Och kyrkan och församlingarna kämpar ekonomiskt. Finns det inte, kan man inte säga det som en förmildrande omständighet då, att då kan de idka mera välgörenhet, mera till exempel diakoniarbete, om det kommer in pengar via det här sättet?
No, det har nog till församling åtminstone kanske inte för avsikt att göra, i och med att de sa att de tänker snygga upp kyrkan då med de här pengarna. Jag tycker att kyrkan borde då kanske ta lite titta närmare på vad det här inkomstklyftorna beror på, om det är någonting som de kan påverka i tidigare skede och inte liksom försöka lappa ihop sen då folk redan har det eländigt.
Här säger förresten Auo Naukkinen, som leder för Tölle församlingen, att vi hade ingen aning om att vi skulle få in så mycket pengar på turismen. Pengar som blir över kommer att gå till att avlöna personalen i nya församlingslokaler i Böle och till att upprätthålla församlingens verksamhet och skicket på våra lokaler också i framtiden. Det låter som att man har hittat en liten kassako här. Jag som är med tisdagssnackarna, Stina Nybeck, Hannes Nykänen, vi ska fortsätta riktigt strax. Hej, vi ska förflytta oss från kyrkan och det heligaste till en annan viktig institution i vårt samhälle, nämligen lärosätet och gymnasiet. HBL har en stor artikel idag om det, att Matlidens välkomstdagar blev fylleslag, och rektor uppmanar nu i ett Vilma-meddelande, det här skolans interna kommunikationsverktyg, att föräldrarna borde ha ett allvarligt samtal med sina barn om det här med sprit. Det handlar alltså om två stycken olika incidenter. Skolans välkomstdagar i slutet av augusti, som löpte bra och gick jättefint ute på den här lägergården. Men sen efter mörkrets infall, när det blev mörkt, så då kom spritflaskorna fram och elever blev berusade. Några stycken blev berusade och höll på att fara simma, och det ena och det andra. Lärare och tutorer fick hindra dem och så här. Och det här första gången på 16 år, det har ordnats i 16 år, de här välkomstdagarna. Och nu i år så var det spritinvolverat. Samtidigt som vi kan läsa om att dagens unga, de som är födda på 2000-talet, de dricker mindre än vad till exempel min generation gjorde i tiden. Tankar, Hannes, Stina, kring det här?
Ja, jag har också noterat detsamma, att ungdomarna dricker mindre än vad de gjorde förr, och det är ju jättebra, det är, utan vidare, det är ju välkommet. Men det låter som så, utan att ha läst den artikeln, så låter det ju som så att det skulle vara tal om några stycken, att det var inte liksom så att alla hade smugglat med sig en massa starksprit, utan att det var några stycken och då liksom, som inte visste sina gränser. Och det är ju väldigt beklagligt, men att det kanske inte är någon tendens ändå. Ingenting att bli orolig för i och för sig.
Hannes?
Nej, men de här som hade druckit, så den här finlandssvenska uppfostran kanske hade tagit fasta vid dem ordentligt. Det är deras goda uppfostran visar sig på det sättet. För de har ju antagligen, så som de flesta finlandssvenskar, ända sedan de är små, fått höra en massa supvisor och helan går och en jädda går upp för väggen. Och, kan du lägga ungarna nu, hör du? Jag menar, det har varit liksom folk super och idealiserar supande och i barns närvaro hur vanligt som helst. Jag menar, det är lite sent som ett allvarligt samtal när de liksom börjar bli vuxna och själv börjar supa. Vad ska man plötsligt, man har hela livet fått se på det här. Plötsligt sen så ska man inte dricka för mycket, när farsan och morsan hade alltid på kräftskivan gick längs väggarna och sa, nu ska ni gå så.
Hör du, Hannes, vi finlandssvenskar, vi super inte. Vi dricker lite civiliserat, ja, och sjunger däremellan.
Ja.
Okej, okay, hur ska vi, om vi går vidare från det här. Det här var nog inte den enda incidenten här i helgen. Förra veckoslutet, inte nu men då föregående veckoslutet, så ordnades ju Matlidens gymnasiums 40-årsjubileum. Jag åkte själv från festen ungefär 2:00 och då gick allting ganska belevat till ännu. Det dansade så var 20 timme. Men tydligen sen senare på kvällen så hade abiturienterna, elever vid Matlidens gymnasium, som var serverade på det här, så det var en privat gäst, det var inte skolans evenemang. Men de var myndiga, alla som hade med alkohol att göra. Men de hade också börjat dricka där på den här festen. Att nu är det liksom två incidenter med Matlinen elever inom loppet av bara en månad ungefär, där man har glömt gränserna. Vad tror ni att det här beror på? Funderingar?
Ja.
Gränser, men det finns en viss sån här gränslöshet i vår kultur, det är att två människor tycks inte kunna mötas, träffas och prata utan att man måste ha liksom en öl eller ett glas vin i handen.
Nu får du, Hannes, det låter som att vi har sprit från bordet här också.
Kaffe kanske går i vissa just sådana här sammanhang där det är förbjudet. Men jag menar, alltid när man går ut och sätter sig och pratar någonstans, så det är ju liksom ett glas vin eller två. Det är liksom ungefär inte ens att dricka att ta två glas. Man kanske kommer ihåg att bilkörande kan vara ett problem om det är två stora glas. Men annars så är det som det skulle vara ingenting att dricka två glas vin sådär. Eller jag menar, på det sättet är det verkligen någonting att det skulle vara omöjligt att sätta sig ner och prata utan barn att dricka de där ölen.
Så du menar att det är så naturligt att vad ska då ungarna förstå att man inte dricker till vid varje tillställning?
Ja, var ska gränsen dras? Är det 3 glas som är för mycket? Ja. Eller, jag menar, när man hela tiden tutar ut det här drickande överallt liksom, som ett ideal. Varför är det så hemskt illa sen med 5 glas eller 2 glas är sånt som alla måste ungefär ta för att inte vara tråkiga?
Men det sägs ju att det är bra att man avdramatiserar det här drickandet. Att det är därför som det är bra att barnen bjuds också hemma på ett glas. Eller inte barnen naturligtvis, men ungdomarna. Så får de dricka middagsbordet ett eller 2 glas för att avdramatisera det. För att de inte ska dricka för mycket.
Så kan man ju kanske tänka sig att man kan dricka någon gång några glas vin vid en måltid. Men nu talar jag ju om den här att vi hela tiden, när människor möts, så ska det se liksom tillsammans med alkohol. Var det en ungefär? Mm. Det har blivit liksom nog på 20 år ändrat ganska mycket det där. Att förr kunde man ju ändå sätta sig ner och prata kanske över en kopp kaffe eller ingenting alls eventuellt. Men nu det måste vara
äggla. Och det kan ju hända att det är lite antingen eller också. Om det är ungdomar som dricker allt mindre så är det kanske flera som inte dricker alls överhuvudtaget. Ja. Och sen de som dricker eventuellt då inte kanske alltid tänka på gränserna.
Om vi återknyter här nu en sista tanke för vi avrundar Hannes och Stina. Så det här att just om vi tänker på ungdomarna, och nu har det varit 2 stycken då, olika incidenter som involverar elever vid Mattidens gymnasium. Vad tycker ni som föräldrar, att man som förälder hur borde man tackla det här? Borde man till exempel helt och hållet sluta dricka inför sina barn? Vad säger du Hannes?
Alltså jag tycker definitivt att det inte är bra att dricka sig helt packad framför sina barn, definitivt. Inte. Och sen kan jag ju undra varför man vill dricka på det sättet att man blir packad och inte vill vara som man är. Jag menar, förstås kan ni förstå att vi har en massa, som jag sa, ångest och skuld och allt möjligt. Och att det kan då, vad heter det nu, kännas bra att ibland inte vara sig själv. Men då ska man ju vara medveten om att det som ändrar det på det sättet är drastiskt att man tappar sig själv och att det är det som är poängen med drickande. Och vill man faktiskt hålla på att upprepa det här jämt och ständigt, att tappa bort sig själv, är det så illa att vara sig själv? Kanske det.
Ja, det låter väldigt illa nog. Och framförallt så tycker jag nog faktiskt att man ska ha ett ansvar gentemot sina barn. Att man ska nog alltid fundera på vad man gör och hur ett exempel man visar.